Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2022.
Välkomna.
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är en julkalender vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Vårt Instagram-konto Krimkalendern tycker jag absolut att ni ska följa, för där kommer vi lägga upp bilder som har med varje fall att göra.
Och om man vill stötta oss så får man såklart jättegärna göra det, och då kan man göra det genom att registrera sig på vår Patreon-sida. Då får du ett bonusavsnitt per månad, de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Så de absolut flesta månaderna om året. Och just nu så ligger det 19 avsnitt redan och väntar på dig. Så
precis,
att man får liksom tillgång till det retroaktivt också.
Jajamensan. Men nu är det dags för julkalendersavsnitt. Och idag så är det du, Sofia, som ska berätta för oss.
Jajamän.
Vad spännande.
Mm. Jag drar igång.
Ja.
Det är relativt lugnt på kvällen den 10 oktober 1984 på Olds Home Center, ett byggvaruhus i södra Pasadena i Kalifornien, USA. Varuhuset består av en nästan 1700 kvadratmeter stor byggnad belägen vid en hårt trafikerad korsning i den norra delen av Raymond Hill, en lugn förort med panoramautsikt över Pasadena och de närliggande städerna San Marino och Los Angeles. Varuhuset är vanligtvis välbesökt med en ständig ström av kunder som handlar byggnads-, trädgårds- och hemtillbehör. Men den här kvällen så är gångarna nästan tomma eftersom de flesta sitter hemma framför tvn och ivrigt väntar på att World Series baseballmatchen mellan Detroit Tigers och San Diego Padres ska börja. Runt 19.30 anländer Billy och Ada Deal till Oles med sitt 2,5-åriga barnbarn Matthew Troidle. De stannar till i varuhuset för att handla bara några saker och lovar Matthew att de skulle unna honom en glass så fort de var klara med shoppingen. När de kommer in i Oles placerar Ada Matthew i en shoppingvagn och börjar navigera i det stora varuhusets interiör. Butiken är uppdelad i flera olika avdelningar med gångar, med hyllor från golv till tak, rikligt fyllda med verktyg, målarfärg, elektriska artiklar, heminredning och järnvaror för hemmet. Billy Deal separerades gradvis från sin fru och barnbarn och beger sig mot andra sidan av butiken. Vid 20.00-tiden närmar sig den 18-årige Oles-anställde Jim entrésidan av butiken när han plötsligt märker en mörk rökpelare som reser sig från ett av utställningsmontrarna. Han märker inga lågor, men röken blir snabbt både tjockare och mörkare. Jim rusar ner genom gångarna och varnar alla kunder han kan se och råder alla att ta sig ut ur varuhuset. Den sparsamt befolkade personalen på skiftet den kvällen tar Jims ledning och vidarebefordrar evakueringsmeddelandet till alla som ligger efter. Billy är på motsatt sida av byggnaden i förhållande till sin fru och barnbarn när han först hör någon skrika "eld!". Han blickar ut över butiken och blir chockad när han ser ett olycksbådande rökmoln närma sig. Billy kan inte se varken Ada eller lille Matthew någonstans, och inom några ögonblick blir röken så tjock och mörk att han inte kan se något alls. Varje gång Billy skriker Adas namn fylls hans lungor av röken och gör det allt svårare för honom att andas. Billy inser att han inte har något annat val än att bege sig mot utgången, och han hoppas desperat att hans fru och barnbarn redan har klarat sig och är i säkert förvar utanför. På andra sidan butiken passerar Oles anställde Jim Ada Deal, som skjuter Matthew framför sig i shoppingvagnen och informerar henne om att hon måste lämna varuhuset. Jim går mot den främre utgången och vänder sig om för att kontrollera att Ada och Matthew hänger med honom när den svarta rökpelaren plötsligt förvandlas till en flammande vägg av eld. Ståldörrarna designade för att begränsa brand inom vissa avdelningar i butiken faller automatiskt ner från taket och strömmen bryts, vilket gör det omöjligt att se någonting alls. I panik dyker Jim ner till golvet och håller andan medan han känner sig fram längs med väggarna tills han till slut lokaliserar brandutgången i det bakre hörnet av järnvaruavdelningen. Han rusar ut och kipar desperat efter luft. När den svala kvällsluften träffar honom inser Jim fullt ut det seriösa i det som just har hänt. Hans hud är täckt av andra och tredje gradens brännskador. När han rör vid sin skadade arm så faller huden bara av. Medan branden tilltar in i butiken rusar de kvarvarande anställda och kunderna mot nödutgången på baksidan av elektronikavdelningen. Eldsvågen dånar bakom dem och rör sig i snabb fart. Mitt i deras flykt inträffar en övertändning. Och övertändning inträffar enligt Nationalencyklopedin när det går från att en brand befinner sig i ett rum till att rummet i sig brinner.
Aha, okej.
Okay. Det tycker jag var intressant.
Och allting,
ja,
allting har fattat
helt plötsligt så. Ja, precis. Det är så här, det är inte bara bordet som brinner utan rummet brinner liksom. Och det är en övertändning.
Ja, man har hört uttrycket, men jag visste inte riktigt vad det.
Jag tyckte det var intressant. Olds Home Center ligger bara 3 kvarter från brandstationen i södra Pasadena. Så parkeringsplatsen utanför fylls snabbt av brandbilar som desperat försöker få elden under kontroll. Medan fler brandmän anländer för att attackera infernot letar Billy Deal frenetiskt igenom parkeringsplatsen efter sin fru och barnbarn i hopp om att de har tagit sig ut på ett säkert sätt. Närliggande lägenhetskomplex evakueras när den böljande röken sprider sig. Röda korset etablerar tillflykt intill där de 100 evakuerade får akut hjälp. I kaoset fastställs till slut att 4 personer, de 2 Oles-anställda, Caroline Kraus och Jimmy Cetina, och 2 kunder saknas. Billy Deal nås strax av den förödande nyheten att dessa 2 kunder är hans fru Ada och son Matthew. Modiga brandmän kämpar mot farliga förhållanden, vilka förvärras när miljontals kvadratmeter tak kollapsar och blockerar tillgången till butiken och totalt omöjliggör en insats att gå in och rädda någon som fortfarande befinner sig inne i varuhuset. Branden i Olds Home Center kräver 125 brandmän från Los Angeles jobbandes helt till midnatt innan den är under kontroll. Elden fortsätter brinna till tidigt på morgonen och lämnar till slut inget annat än en hög med aska och lite skräp efter sig. Mm, det var ju då en liten inledning till det här avsnittet och jag hoppas att jag kanske lyckades väcka ert intresse att fortsätta lyssna. Ja. Och nu ska jag prata om någonting kanske inte fullt lika spännande innan jag fortsätter att prata om den här branden, och det är statistik.
Okej. Okay.
Kalifornien rankas som den delstat i USA som är mest utsatt för skogsbränder med över 2 miljoner hushåll i extrem risk när som helst. Delstaten har sett några av de mest förödande bränderna i amerikansk historia. Risken är högst i delstatens centrala och södra regioner där växtligheten som omger Los Angeles landsbygd innehåller träd med läderartade löv och naturliga oljor som är väldigt brandfarliga. Det kombineras sedan med medelhavsklimat, torrt landskap samt de varma och starka Santa Ana-vindarna som blåser från klippiga bergen och Sierra Nevadas öken. Det är liksom mer eller mindre typ ett perfekt recept för katastrof helt enkelt. För att skydda invånare och egendom spenderas hundratals miljoner dollar årligen på det kaliforniska departementet för skogsbruk och brandskydd. Trots det förstör varje år tusentals bränder hundratusentals hektar som med efterföljande skador kostar hundratals miljoner dollar. Bränder kan uppkomma från en mängd olika källor, från blixt till elledningar. Men sådana oavsiktliga orsaker är ansvariga bara för en mycket liten andel av bränderna. Den stora majoriteten genereras av människor. Vissa beror på oövervakade lägereldar, en bränning av skräp eller vårdlöst kastade cigaretter. Andra bränder visar sig dock vara avsiktliga mordbränder. Under det tidiga 1980-talet svepte en våg av skogsbränder genom centrala och södra Kalifornien som då avsevärt ökade behovet av strängare brandkontroll. Bränderna räknas i tusentals, förstör hundratusentals hektar och leder till monumentala skaderäkningar. Det var väldigt vanligt med skogsbränder inom Glendale-regionen i södra Kalifornien och utredare uppskattade att minst 80% var tända avsiktligt. Majoriteten av bränderna ägde rum i det välbärgade området Chevy Chase Canyon, en plats som ståtar med imponerande fastigheter i välbärgade kvarter. Lyckligtvis självdog eller kontrollerades de flesta bränder innan de orsakat någon betydande skada. Men problemet var tillräckligt begränsat för att Glendales brandkår kunde sätta in högre försiktighetsåtgärder och större resurser när det behövdes. På den här tiden hanterade den lokala polisen alla fall av överlagda bränder för staden Glendale. Men med de senaste tillökningen av sådana fall så ville brandkåren utveckla en specialiserad mordbrandsutredningsenhet och utse en person att hänge sig åt problemet på heltid. Ryktet spred sig att avdelningen var ute efter att anställa en dedikerad mordbrandsutredare och att den skulle rapportera direkt till chefen för brandförebyggande byrån. Trots att det var ett fantastiskt karriärskliv väckte inte positionen speciellt mycket intresse bland brandmän eftersom det lät mer som polisarbete. Det var dock en sökande som stack ut som en önskvärd kandidat till tjänsten och det är en medlem i Glendales punktförebyggande enhet. Namnet på denna herre är John Leonard Orr. John Orr är en målmedveten och envis man som tog brandkontroll på otroligt stort allvar. Efter att ha tjänstgjort i USAs flygvapen var hans dröm att gå med i Los Angeles Police Department, alltså LAPD, alltså polis. Men efter att ha misslyckats på inträdesprovet nöjde han sig med ett jobb som säkerhetsvakt i varuhus där han trivdes med att upptäcka och haffa butikstjuvar. Fast besluten om att etablera en respekterad karriär inom samtliga områden som hade att göra med brottsbekämpning eller räddningstjänst antogs John 1974 till Glendales brandakademi där han framgångsrikt klarade utbildningsprogrammet och blev en fullfjädrad brandman. I början av 30-årsåldern hade John gjort sig ett namn med det passionerade och ibland okontroversiella tillvägagångssätt han hade för att fånga invånare som inte följde de lagar och regler som fanns gällande var och när man får tända bränder. Han var en sällsynt art, en brandman vars verkliga passion verkade ligga mer i linje med polisarbete än att bekämpa bränder. Vid tiden för branden i Glendale var John högt ansedd för sitt engagemang för sin roll inom brandförebyggande enheten. Flitig och hårt arbetande ansträngde han sig alltid för att närvara och undersöka brandplatsen inom sin jurisdiktion oavsett om han var liksom officiellt i tjänst eller inte. På en brandplats hade John upptäckt en brandfarlig fördröjningsanordning gjord av cigaretter och en tändsticksask. Och en brandfarlig fördröjningsanordning är ett föremål som är liksom speciellt utformat för att starta en brand samtidigt som det lämnar tillräckligt med tid för att den som har anlagt branden att fly från platsen. Johns upptäckt var imponerande eftersom Glendales brandkår hade misslyckats med att hitta några bevis på mordbrand vid branden, vilket gav då John en stor utmärkelse. När det var dags att utse en mordbrandsutredare på heltid så var John Orr det självklara valet. John är nöjd med den här befordran och tar sig an sitt nya ansvar med bravur. Han älskar problemlösningselementen som följer med utredningsarbetet eftersom det får honom att känna sig som den polis han alltid längtat efter att vara. År 1992 rapporterar en artikel i den amerikanska brandtidskriften att sedan Glendales undersökningsenhet för mordbrand startade hade mordbrandsfall i Glendale klarats upp i en takt som var 21% högre än det nationella genomsnittet. Detta var ett stort erkännande av det arbete John utförde och uppmuntrade honom att arbeta ännu hårdare. Arbetet som en mordbrandsutredare är särskilt utmanande. Mordbrännare är notoriskt svåra att fånga eftersom de vanligtvis agerar ensamma och är snabba att fly från platsen för sina brott. Bevis som kan återvinnas från ett brott är vanligtvis förstörda i branden, och utan ett tillförlitligt vittne eller övervakningsfilmer så är chansen liten att identifiera en misstänkt. För att lyckas i en mordbrandsutredningsroll måste man förstå en mordbrännares egenskaper och motiven bakom deras brott. För att främja sin karriär började John bedriva sin egen forskning om tankesätt och beteendes hos mordbrännare och pyromaner. När Johns trovärdighet växte använde han sin erfarenhet för att utbilda andra. Hans åsikt blev så allmänt respekterad att han lät publicera flera artiklar i uppskattade branschpublikationer, och hans expertis efterfrågades ofta vid platsen för mordbrand utanför hans jurisdiktion. Med den bakgrundsbilden kommer vi fram till där vi började den här historien, nämligen på Owls Home Center. Men den här gången utifrån John Orrs perspektiv. Det är 1945, den 10 oktober 1984, när John ombeds att ta hand om efterdyningarna av en liten butiksbrand som hade brutit ut i Albertson marknadsbutik i Pasadena. Vid inspektion kan han fastställa att branden hade anlagts avsiktligt i ett ställ med chipspåsar där vegetabilisk olja och brandfarliga förpackningar i kombination skapat det perfekta bränslet. Efter att ha avslutat sin undersökning reser John hemåt. Rutten tar honom genom Raymond Hill i södra Pasadena, där han märker kaoset som utspelar sig på Fair Oaks Avenue, där Owls Home Center står i lågor. Trots att John inte är beväpnad med någon av sin brandsläckningsutrustning stannar han ändå till för att erbjuda sin hjälp. Platsen är full av aktivitet där över 100 brandmän bekämpar det monstruösa infernot. John håller sig i bakgrunden för att inte störa sina kollegor och börjar istället ta bilder på platsen. Bilder av verkliga bränder är nämligen en användbar tillgång för utbildningsseminarier, så att man kan visa hur snabbt en brand kan expandera och totalt uppsluka en byggnad.
Så han är alltså inte dit kallad i tjänst, utan han bara åkt förbi?
Han har alltså jobbat på en annan brand, ja, i närheten. Och ja, precis. Och är på väg därifrån när han då ser. Det här är ju på kvällen också, ja, så jag kan tänka mig att det då syns i kvällsmörkret. Ändå på avstånd. Så att, South Pasadenas brandchef Gene Murray är den ansvarige på platsen vid Owls när han får besked om att en annan detaljhandelsbrand pågår på Vans marknad bara 3 kvarter bort. Owls brand kräver chefen Genes fulla uppmärksamhet, så efter att ha upptäckt att John Orr är på platsen ber Gene John att hjälpa honom genom att bege sig till Vans marknad för att genomföra en undersökning av hans vägnar. John antar uppgiften, och när han inspekterar platsen på Vans marknad konstaterar han att även denna brand hade anlagts avsiktligt. Det hade den gjort i ett ställ med potatischips, alltså precis som i den tidigare branden på Albertsons marknad. Även om båda butiksbränderna släcktes innan någon allvarlig skada hunnit inträffa, leder likheterna och den geografiska närheten bränderna emellan till att John misstänker att en serie mordbrännare är aktiv i området. Efteråt återvänder John till branden i Owls Home Center, som nu på morgonen har förtärt hela byggnaden. 50-åriga Ada Deal och hennes 2-åriga barnbarn Matthew Troidle kom sig aldrig ut. Den snabba och obevekliga branden hade krävt deras liv tillsammans med förlusten av 2 Owls anställda. Den 17-åriga gymnasieelev och talangfulla baseballspelaren Jimmy Cetina och den 26-åriga gifta tvåbarnsmamman Caroline Kraus. Utredarna går in i resten av byggnaden för att påbörja den svåra uppgiften att lokalisera kropparna av de 4 offren och försöka fastställa vad som orsakat den katastrofala branden. Sergeant Jack Palmer från mordbrands- och explosivenheten vid Los Angeles läns sheriffavdelning utses till att leda utredningen. Han intervjuar Olds anställda för att få en förståelse för layouten utanför butiken och ta reda på var röken först upptäckts. Efter bara 90 minuters utredning har sergeant Palmer klarlagt att en elektrisk kortslutning på byggnadens vind är den troliga källan till branden. Han fastställer att de brännbara materialen i byggnaden hade fungerat som kraftfullt bränsle som förvandlat elden till en katastrof. John uttrycker ganska snart oro över att sergeant Palmers utredning går för snabbt och anser att man borde lägga mer tid på att överväga alla möjliga orsaker, inklusive mordbrand. John ägnar 7 timmar åt att genomföra sin egen undersökning av platsen, noggrant inspektera skadorna och undersöka brandens möjliga ursprungsplats. Och då får man komma ihåg att han är ju liksom inte i tjänst, han gör ju det här på eget bevåg. Till skillnad från sergeant Palmers slutsats misstänker John att branden kan ha sitt ursprung i en hög med mycket brännbara polyskumprodukter. Han grundar denna misstanke i flera andra anlagda bränder som har inträffat i Los Angeles-området de senaste åren. Och det var ju liksom samma kväll så var det 2 andra bränder.
Ja, det låter lite misstänkt.
Ja.
Och att den ansvarige var han efter 90 minuter.
Ja, sergeant Palmer, ja. Ju lite snabbt. Och då gissar jag också att det blir en sån här grej. För att han kommer ju då från polisen.
Ja.
I och med att det är ju polisen som... Ja. För att John jobbar ju i Glendale. Och där har ju han sin jurisdiktion. Och där jobbar ju han då som någon slags utredare. Ja. Men här är det ju fortfarande polisen som är ansvarig. Och då har han kommit en brandman och tror att de kan... Ja, men ungefär
ja, just
kan
det,
jag tänka
även om han vore i tjänst så vore han ju inte tjänst där. Nej.
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 Och det här säger jag också bara på så här, det här är baserat på vad jag anser mig kunna läsa mellan raderna i källorna. Det står ju inte så. Men ja. Med tanke på de 2 marknadsbränder som hade brutit ut i närheten samma kväll uttrycker John sin åsikt att branden på Oles kunde ha anlagts av en seriemordbrännare. Trots Johns hypotes så är det sergeant Palmer som leder utredningen och är därmed den slutgiltiga beslutsfattaren. Och till Johns stora besvikelse anser Palmer fortfarande att branden var oavsiktlig och ärendet avslutas. John beklagar sig över beslutet till Dennis Foote, en mordbrandsutredare från Los Angeles brandkår. Och efter att vi gått igenom Johns bakgrund kan man ju förstå att John ju liksom inte är någon vars åsikt i fråga liksom lätt kan eller bör avfärdas.
Nej.
Hans karriär har ju liksom ägnats åt att forska om profilering av mordbrand. Han hade liksom en unik förståelse för en mordbrännares sinne som han uppfattade som mycket mer komplex än en enkel vandals. Och han är ju liksom så pass ansedd att han skriver i liksom tidskrifter och liksom håller seminarier och utbildningar. Ja, så man kan fatta kanske att han blir lite frustrerad.
Ja, för han kan ju inte bara det här med bränder i sig utan även psykologin bakom gärningspersonernas.
Precis. Och som ett exempel då, så är en artikel publicerad i American Fire Journal om vanorna hos seriemordbrännare så skriver John, citat: "Elden blir en vän de kan relatera till. Eldarna ger uppmärksamhet, vänner, beundran som hjältar och självkänsla. Som en drogmissbrukare leder en bra kick till begär om en annan." Slutcitat. Det låter jätteobehagligt.
Det låter otroligt obehagligt. Mm.
Som ett, dels då att han pratar om det som ett drogmissbruk.
Mm.
Och också det här att det handlar så mycket om liksom elden blir en vän de kan, ja. Som de liksom känner. Ja, ja, väldigt intressant. Johns arbete ger innovativa insikter i motivationen för seriemordbrännare. Hans träningssessioner är populära bland hans brandmanskollegor och ger värdefull information om tekniker om hur man identifierar denna unika typ av förövare och förbättrar praxis när man inspekterar platser för misstänkt mordbrand. Så när John berättar för Dennis att han tror att branden i Oles Home Center kan ha startat av samma polyskummordbrännare som har härjat i hela Los Angeles under de senaste 4 åren, hade Dennis ingen anledning att tvivla på Johns misstankar. Dennis är bekant med polyskumbränderna John hänvisar till eftersom han hade varit på platsen för en av dem. Där hade han hittat resterna av en brandfarlig fördröjningsanordning bland skräpet. Apparaten bestod av ett cigarettpaket med 3 tändstickor fästa på den med ett gummiband. Och den här typen av anordning är utformad för att ge mordbrännaren då gott om tid att fly från platsen eftersom cigaretterna tar kanske 15 minuter att brinna ner innan tändstickorna tänds.
Ah, jag förstår. Jag tänkte att det skulle gå åt andra hållet. Nej. Jag förstår.
Utan det är man tänder cigaretterna och långsamt så kommer då cigaretterna ner och tänder då. För det är ju först när tändstickorna tänds som du får en liten låga. Precis. Och sen är då planen att den då ska orsaka eld i något brandfarligt material precis intill. När man hittat en sån enhet är det dock tyvärr ovanligt att man hittar ett fullständigt fingeravtryck eller annan information som liksom kan användas för att identifiera mordbrännaren, för att då har ju hela apparaten
brunnit upp,
eller mestadels. Några dagar efter Oles-katastrofen utbryter en mindre brand i polyskumavdelningen av en järnaffär 27 kilometer därifrån i norra Hollywood. Efter att fått nys om denna brand blir Dennis allt mer fascinerad av Johns hypotes om att en seriemordbrännare fortfarande är aktiv i samhället. Dennis är intresserad av att undersöka Oles-incidenten på nytt, men byggnadens förkolnade rester hade sedan dess nästan helt rensats av ett rivningsföretag. 2 månader efter den tragiska branden som krävde 4 människoliv får ett annat Oles Home Center i en närliggande ort också uppleva något skrämmande. En anställd hittar nämligen en delvis brämd fördröjningsanordning i en hög av polyskum. Apparaten som består av ett cigarettpaket och 3 tändstickor sammanbundna med ett gummiband hade tänts på men självslocknat utan att någon eld tagit fart. Med tanke på att den första Oles-branden i South Pasadena officiellt hade bedömts som oavsiktlig blir de 2 bränderna aldrig sammankopplade. Den 13 januari 1987 tar sig mordbrandsutredare från hela delstaten till Fresno, en stad 515 kilometer norr om Los Angeles, för The California Conference of Arson Investigators. Alltså konferensen för mordbrandsutredare i Kalifornien. En rad ämnen relaterade till aspekter av brottsbekämpning och brandutredning ska tas upp under det 3 dagar långa seminariet. 242 deltagare samlas till evenemanget, inklusive mordbrandsutredare, brandmän, försäkringsutredare, advokater och medlemmar av polisstyrkan. När den första kvällen av konferensen pågår märker en anställd på ett närliggande apotek, Payless Drugs, rök som stiger upp från en hög av sovsäckar. Inom några ögonblick så bryter montern upp i lågor. Butikens interiör är försedd med ett överliggande sprinklersystem som snabbt aktiveras, vilket inom kort släcker branden. Följande dag har Hancock Fabrics Craft-butiken som ligger tvärs över gatan från Payless Drugs en egen nödsituation. En kund märker rök stiga upp i byggnadens nordvästra hörn innan den slår ut i våldsamma lågor som snabbt sprider sig längs väggar och tak. Butiken evakueras och besökare och anställda ser på i chock medan byggnaden förvandlas till ett flammande inferno. Ingen skadas allvarligt, men butiken total förstörs. Ursprungspunkten för branden i Hancock Fabrics butiken identifieras som en förvaringsbehållare fylld med frigolitpellets, sådana som vanligtvis används för att stoppa kuddar och sittsäckar med. Utredarna genomför en grundlig sökning av kvarlevorna och upptäcker en brandfördröjningsanordning gjord av en delvis bränd cigarett med tre tändstickor fästa på den med ett gummiband. När Fresno-utredarna pekar på sambandet mellan bränderna i Payless Drugs och Hancock Fabrics rapporteras en tredje brand till myndigheterna. Den här inträffar i en annan hantverksbutik, House of Fabrics, bara ett kvarter från föregående bränder. En anställd på House of Fabrics märker brännmärken som bränts in i väggen bakom en soptunna fylld med skumkuddar. Och när de tittat närmare hittas en brandanordning som gjorts av ett cigarettpaket, tändstickor och ett gummiband. Det är en tur att branden hade självslocknat innan den orsakat någon skada. Sen på den sista morgonen av konferensen för mordbrandsutredare bryter en fjärde brand ut. Denna gång i staden Tulare, cirka en timmes bilresa sydost om Fresno. Klockan 10.45 utbryter en brand i en sovsäcksskyltning i en butik för friluftsutrustning, Surplus City. Bara 45 minuter senare märker en anställd rök komma från en utställningsbehållare i trä fylld med kuddar i butiken The Family Bargain Thrift Store, också det i Tulare. Butikschefen lyckas snabbt släcka branden. I botten av behållaren hittas en delvis bränd cigarett som är bunden till två tändstickor och ett gult papper med hjälp av ett gummiband. Trots likheterna kopplas bränderna i Tulare och Fresno inte omedelbart ihop. De flesta kaliforniska städer har egna brandkårer som är ansvariga att hantera nödsituationer inom den angivna regionen. Därför är det inte alltid medvetna om bränder som händer i andra jurisdiktioner på en gång.
Nej.
När en tredje Central Valley-stad blir utsatt fortsätter fortfarande sambandet mellan attackerna att gå under radarn. Timmar efter Tulare-attackerna tillkallas brandkåren i Bakersfield, en stad en timmes bilfärd söderut, till konst- och hantverksbutiken Craftsmark. Klockan 14.00 märker en anställd lågor i en utställningsbehållare full med material som används för att göra blomsterarrangemang. Tack vare den tidiga upptäckten och butikschefens snabba tänkande släcks branden snabbt med en brandsläckare. Bakersfields brandkårskapten Marvin Casey anländer till Craftsmark och undersöker utställningsbehållaren. Under det vita pudret som brandsläckaren lämnat efter sig hittar Marvin en cigarett, tre tändstickor, gummiband och en bit delvis bränt gult pappersark ur ett anteckningsblock. Och det där sista, det är en betydande upptäckt eftersom en stor del av pappret fortfarande är intakt. Iförd handskar och med hjälp av ett pincettliknande verktyg placerar kapten Marvin försiktigt varje del av enheten i beviskuvert och förseglar dem. Bara 30 minuter efter incidenten på Craftsmark larmas Bakersfields brandkår om ytterligare en nödsituation och i ytterligare en Hancock Fabric-butik. En anställd hade hört ett väsande ljud komma från ett utställningskärl fyllt med gummivadd. Nästan omedelbart bryter kärlet ut i blått flammande brand som snabbt sprider sig upp för väggen och utlöser sprinklersystemet. Kapten Marvin är i ett tillstånd av misstro när han kommer till platsen. Två bränder som inträffar i Bakersfield hantverksbutiker inom en timme från varandra är en händelse utan motstycke. Han tror att det helt enkelt är för ovanligt för att vara en slump och misstänker att ärendena är ett verk av en serie mordbrännare. Det är inte förrän kapten Marvin pratar med utredarna i Fresno som han får höra om de nästan identiska mordbrandsattackerna som hade ägt rum där dagarna innan och samma dag i Tulare. Tillvägagångssättet för alla attackerna hade varit exakt samma. Återförsäljare hade varit måltavla. Branden hade startats med hjälp av likadana fördröjningsanordningar placerade bland väldigt brandfarliga produkter, vilket tyder på att alla bränder mycket troligt har anlagts av samma gärningsperson. Med tanke på att de misstänkta brotten har inträffat i flera olika kaliforniska jurisdiktioner så tilldelas ärendet federala brottsbekämpande myndigheter, specifikt The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Typ byrån för alkohol, tobak och skjutvapen. Byrån kommer snabbt fram till att det precis som vid de flesta mordbränder finns väldigt lite bevis och inga misstänkta. Så fallet är redan från start en utmaning. Även om man hade hittat flera fördröjningsanordningar i efterhand är den enda lovande ledtråden de nästan intakta kvarlevorna av den som hittas på platsen för branden i Bakersfields Craftsmark-butik. Eftersom det var det enda där man har förhoppningar om att kunna läsa av ett fingeravtryck.
Det här gula pappret som var med på några utav dem, det var inte med på alla va?
Nej, det förtäller inte riktigt historien. Men de är ju också brända till olika grad.
Ja, just det.
Och här var det ett som hade ett gult papper som nästan var intakt. Mm. Med det inte sagt att det inte var papper på några av de andra, men det kanske hade brunnit upp. Ja. Det, jag gissar att pappret är ju till för att först tänder man på cigaretten, branden kommer ner till tändstickorna och tändstickorna tänds med hjälp av cigaretten och då är pappret där för att liksom...
Ja, för att få lite mer fjutt på
det. Ja, lite mer fjutt. Mm. Ja, det är så jag förstår det. Det är inte som att det står någonting på pappret.
Nej, jag förstår.
Så här för...
Nej, det är inget hotbrev.
Nej, nej. Haha. Nej. Då ska vi se. Anordningen då. De hoppas ju på att det är så pass mycket kvar av just den anordningen så att man ska kunna hitta ett fingeravtryck och anordningen skickas då för att testas. Och överraskande nog så finns ett brukbart fingeravtryck på en av lapparna av gult papper som var fäst vid enheten. Avtrycket körs genom kriminaldatabasen men kommer inte tillbaka med någon överensstämmelse. Vilket bekräftar att mordbrännaren inte har ett brottsregister. Med fingeravtrycket som inte leder någonstans börjar utredarna från Bakersfield, Fresno och Tulare fokusera på om det möjligtvis kan finnas någon betydelse i själva platserna för attackerna. Varje butik som lidit måltavla var längs motorväg 99, en större statlig motorväg som går från norr till söder och sträcker sig längs med nästan hela Central Valley. Utredarna överväger möjligheten för att mordbrännaren använder motorväg 99 som sin väg till olika mål, med början i Fresno och sedan resa söderut och slå till i Tulare och sedan i Bakersfield. Vansinnesfärden gjordes desto mer anmärkningsvärd med tanke på dess närhet till Kaliforniens konferens för mordbrandsutredare som gått av stapeln i Fresno det året. Kapten Marvin Casey utvecklar hypotesen att mordbrännaren medvetet kan ha riktat in sig på området på grund av konferensen. Han menar att gärningspersonen kan vara någon med ett personligt vendetta mot en brandman eller någon med expertkunskap om bränder och ville håna utredarna på det här sättet. Han medger till och med den skrämmande möjligheten att gärningspersonen i någon egenskap kan ha deltagit i konferensen. Driven av denna hypotes kontaktar Marvin anordnaren till konferensen och får en lista över alla 242 deltagare. Han kör sedan den listan mot varje deltagares arbetsgivare och avgör baserat på det vem som skulle ha behövt köra söderut längs motorväg 99 för att ta sig hemåt från konferensen och därmed passera platserna för bränderna.
Smart.
Faktiskt. Du låter överraskad. Ja. Eftersom han vet att mordbrännare är ensamma varelser överväger han också hur många av de här deltagarna som reste ensamma. Efter att kryssat över de namn på de som inte stämde överens med beskrivningen återstår bara 55 namn. Marvin presenterar hypotesen och de 55 namnen för teamet för alkohol, tobak och skjutvapen. Men det tas inte emot speciellt väl. De specialagenter som tilldelats ärendet är minst sagt obekväma med tanken på att se de välrespekterade konferensdeltagarna som misstänkta brottslingar och ser ingen anledning att gå vidare med ytterligare efterforskningar i Marvins kaninhål. Hypotesen avfärdas och utan några andra ledtrådar att följa hamnar utredningen i en återvändsgränd och fallet blir kallt. I mars 1989 äger ytterligare en konferens om undersökning av mordbrand rum i Pacific Grove på Kaliforniens västkust. deltagarna ser fram emot konferensen. Inte bara för själva evenemanget utan för att vägen till Pacific Grove tar resenärer genom områden med slående skönhet, exklusiva golfbanor och charmiga kuststäder. Många deltagare väljer av den anledningen att förlänga sin resa med några extra dagar för att få ut så mycket som möjligt av den. På kvällen den 3 mars, 2 dagar innan konferensen ska börja, bryter en brand ut i det bakre hörnet av Cornett Verity Store i Morro Bay, en kuststad 230 km söder om Pacific Grove. Lågor dyker upp från en hög med skumkuddar innan de omedelbart släcks av en snabbtänkande butikssäljare.
Det är bara butiker hittills, eller hur? Det är inga restauranger eller Nej. Bibliotek? Eller...
Alltså där vid Olds Home Center så var det ju Vans marknad och Albertsons marknad, men jag tror att det är butiker också. Ja. Det är inte en utomhusmarknad, Nej. Utan det är butiker också. Liksom. Ja. Med det namnet. Så, ja, det är... Jag översätter aldrig till det, men Nej. Jag tror att de säger i på engelska så pratar de hela tiden om att så här, återigen var det en retail... Det blir ju en detaljhandelsbutik, men det blir så konstigt att ta med det på det sättet. Speciellt i tal. I skrift hade det kanske funkat på svenska, men det är just detaljhandelsbutiker. Det är ju inte mataffärer heller för den delen, tror jag.
Jag försöker hitta någon liksom en röd tråd.
Mm, jag förstår.
Och lösa fallet.
Mm, du vill lösa fallet. Följande dag i staden Salinas, 30 km öster om Pacific Grove, skadas en Woolworth 5, en Dime Verity Store, avsevärt av en brand som startade i butikens sängavdelning. Inga fler bränder rapporteras förrän den 9 mars, dagen efter konferensen. En brandorgie som tycks drabba butik till butik fördelade på flera städer längs motorväg 101, en större bilväg från norr till söder som förbinder San Francisco Bay Area med Los Angeles-regionen. De drabbade butikerna är Pacific Home Improvements, Coast to Coast Hardware och en andra Second Cornett Verity Store. I staden Atascadero, 2 timmars bilresa söder ut från Pacific Grove. Var och en av dessa bränder startar i olika skum, gummi och plastprodukter, men släcks nästan lika snabbt som de uppkommit. Man kommer inte över några givande vittnesmål och bara ett givande bevis hittas. De förkolnade resterna av en fördröjningsanordning som hittas av en anställd på Pacific Home Improvements. Den består av en cigarett, 3 tändstickor och gult anteckningspapper sammanbundet med ett gummiband. Strax efter dessa händelser rapporteras en brand 20 minuters bilresa söderut i San Luis Obispo i Party Exchange, en butik som säljer presentdekorationer och festartiklar. Den branden visar sig vara mycket mer destruktiv och förstör byggnaden fullständigt. Utredarna misstänker att elden hade antänts avsiktligt i en hög med förpackningsmaterial. När ryktet om den senaste branden sprider sig genom mordbrandsgruppen kan Captain Marvin Casey inte tro sina öron. Han lägger omedelbart märke till likheterna mellan den aktuella branden och de från 2 år tidigare. Igen bränder som inträffar i närheten av en konferens om mordbrand, vilket leder till att Marvin återvänder till sin ursprungliga hypotes om att gärningspersonen kan ha varit deltagare i båda.
Nu kan han ju matcha det också.
Precis. På ett diskret sätt kontaktar Marvin arrangörerna av Pacific Grove-konferensen för att få en lista över alla deltagare. Han korskör sedan den mot listan över deltagare i Fresno-konferensen och minskar på så sätt antal namn till bara 10 återstår. Nämligen personer som deltagit i båda evenemangen. Han kontaktar sedan byrån för alkohol, tobak och skjutvapen och presenterar återigen sin hypotes om att den seriella mordbrännaren kunde vara inriktad på konferensdeltagarna eller vara inblandad i själva konferensen på ett eller annat sätt. Men precis som 1987 möts inte spekulationerna med någon större entusiasm. Men utan några andra lovande ledtrådar för den senaste branden går byrån ändå med på att i tysthet köra fingeravtrycket från den brandfarliga enheten som hittades 1987 mot fingeravtrycken på de 10 deltagarna på Marvins lista. Eftersom var och en av Marvins 10 misstänkta är anställda inom allmän säkerhet lagras nämligen deras fingeravtryck i en separat databas som en del av standardanställningskrav. Återigen, fingeravtrycksjämförelsen kommer tillbaka med 0 matchningar och dess ägare förblir ett mysterium. Fortfarande utan direkta bevis avfärdas Marvins hypotes för andra gången. Tillbaka till den här John Orr då. I juni 1990 hålls ytterligare en konferens om mordbrand i Fresno. Glendales hängivna mordutredare John Orr ser vanligtvis fram emot de här evenemangen och ser dem som en chans att dela med sig av sin kunskap och sitt nätverk med kollegor. Men just nu så har han väldigt mycket på sitt bord eftersom han nyligen blivit befordrad till brandkapten, en välförtjänt position efter att ha fått 98% rätt på den skriftliga tentamen. John skickar sin partner Don Giga för att delta i konferensen i hans ställe medan han håller ställningarna i Glendale. Det är en av de hetaste och torraste somrarna Glendale hade upplevt på länge och de starka vindarna höll alla på spänn och i beredskap. Flera avsiktligt tända bränder hade nyligen brutit ut och mordbrandsutredningsenheten har inte lyckats med att identifiera några misstänkta. John vill stanna kvar i Glendale ifall det skulle inträffa någon utveckling i fallet. Den 27 juni stiger temperaturen över 37 grader Celsius med vindar som blåser nästan 16 sekundmeter. Det är den typ av dag som brandmän fruktar, där elementen tycks samarbeta för att skapa de absolut bästa eller kanske sämsta förutsättningar för en brandkatastrof. Mycket riktigt. Klockan 15.24 får Glendales brandkår en varning om att en skogsbrand klättrar sig upp för kullarna nära North Paducah Road i Glendales College Hills kvarter. Brandbilar skyndar till platsen, men branden är redan utom kontroll när de kommer dit. Lågor hoppar från taket på det ena huset till taket på det andra och tar sig upp för backen. Röken blir snart så tung att det är helt omöjligt att se igenom den. På grund av väderförhållandena och överväxten av torra buskar sprider sig branden snabbare än de flesta medlemmar av brandkåren någonsin har sett tidigare. Med lågor så stora att de utan större svårighet strax korsar motorvägen. Brandmän från alla jurisdiktioner i San Gabriel Valley skyndar till platsen. Deras fordon blockerar snart varje gata medan svarta moln rusar mot himlen. Sirenerna ekar genom området när polisen etablerar barrikader och försöker hålla frenetiska invånare på säkert avstånd. Namnen på barn och husdjur skriks ut av nödställda vittnen som tittar på när helikoptrar cirkulerar ovanför och tappar mängder av vatten över infernot. När brandmän desperat tacklar lågorna slösar John Orr ingen tid på att kickstarta sin undersökning om orsaken till branden. När han identifierat brandens ursprungspunkt barrikaderar han området som kan vara en brottsplats. Det verkar, tycker John, som om branden hade anlagts längst ner i en ravin och att vindarna sedan snabbt dragit upp lågorna uppför backen. När vindarna äntligen lagt sig och brandmän släcker elden hade branden fullständigt förstört 46 hem, orsakat skador på ytterligare 20 och orsakat $5 miljoner i skada. Med tanke på omfattningen av bränderna är det ett mirakel att ingen har dött eller skadats allvarligt. Avsaknaden av några betydande ledtrådar på platsen är inte ovanlig för en brand av den här storleken. Och utan ett genombrott så skulle det här fallet vara svårt att knäcka. John berättar om sina undersökningar för pressen där han avslöjar insiderinformation om brändernas ursprung. Vilket inte är helt populärt bland hans kollegor.
Nej.
De hade velat att informationen behandlats något mer känsligt och de är oroliga över att Johns handlande skulle kunna varna mordbrännaren om att myndigheterna är dem på spåret.
Mm.
Och det är ju lite det som är grejen med John, att han är ju också lite... Han gillar ju uppmärksamheten, ja, då. Av att vara den här fantastiska mordbrandskännaren och så. Mm. En detektiv från Glendales polisavdelning följer med John Orr på dörrknackning och knackar på lägenhetshuset mitt emot brandens ursprungsplats för att förhöra potentiella vittnen. En invånare rapporterar att han har sett en 180 cm lång mörkhårig man i kakebyxor stå tvärs över gatan innan skogsbränderna hade börjat. Denna beskrivning noterades, men leder ingen vart. En telefontipslinje upprättas för alla som har information, men inget matnyttigt kommer fram den vägen heller. I augusti har samtalen upphört helt. Utan spår, ledtrådar och bevis verkar det högst osannolikt att personen som är ansvarig för att starta bränderna i College Hills-området någonsin kommer kunna identifieras.
Ja, och signalementet på den här mannen då kan ju vara typ vem som helst.
Precis. Precis. Och det är också så här, längden blir ju också alltid så här, jag har ju jättesvårt att avgöra hur långa människor är om man ser dem liksom ett kvarter ifrån.
Ja, och också man ser en person, ser man två bredvid varandra kanske, ja, det är lättare, inte vet jag, men...
Övertygad om att mordbrandsenheten borde fortsätta med en djupgående utredning tar Johns kollega upp frågan med chefen. Men så småningom, som med många misstänkta mordbränder, läggs branden i College Hills till slut på hyllan bland många andra olösta ärenden. Månaderna efter katastrofen i College Hills-området överväldigas Los Angeles-området av en serie av 19 mordbränder. Mellan december 1990 och mars 1991 inträffar de flesta bränderna mitt på dagen i butiker, istället med väldigt brännbara material, exempelvis filtar, kuddar, skum och plastprodukter. Flera byggnader totalförstörs, vilket dels innebär enorma kostnader men orsakar ju även att många blir av med sina jobb. Rester av fördröjningsanordningar bestående av cigaretter, tändstickor, gummiband och ett gult papper hittas på platsen vid flera av bränderna. Denna mängd av anlagda bränder har aldrig tidigare skådats i Los Angeles. Flera attacker inträffar under samma dag och det sker till och med två attacker inom en timme. Vittnen rapporterar att de har sett personer med olika beskrivningar på platsen innan eldsvådan brutit ut. Men ingen av beskrivningarna stämmer överens med de övriga och ingen misstänkt kan identifieras. Strömmen av mordbränder är så extrem att en insatsstyrka bildas för att enbart fokusera på fallen. Den fick namnet The Pillow Pyro Task Force. På svenska ungefär insatsstyrkan kuddpyromanen. Ett namn efter gärningspersonens benägenhet att starta bränder istället med kuddar och skum. Insatsstyrkan samlar ett grupp utredare från byrån för alkohol, tobak och skjutvapen, Los Angeles brandkår och andra lokala myndigheter för att informera dem om den senaste tidens våg av mordbränder och förövarnas tillvägagångssätt. Ett flygblad delas ut till mötesdeltagarna som listar 17 av Los Angeles bränderna som tros ha startats av The Pillow Pyro. Tillsammans med en detaljerad beskrivning av mordbrännarens signaturfördröjningsanordning. Under mötet uppmärksammas insatsstyrkan om att en serie liknande attacker faktiskt hade ägt rum i centrala Kalifornien redan 1987 och 1989. De är bränderna som vi har pratat om tidigare då, som skedde då i Fresno, Tulare, Bakersfield, Morro Bay, Solanus, Atascadero och San Luis Obispo. Tillvägagångssättet och signaturenheten för de attackerna stämmer nämligen överens med den svårfångade Pillow Pyro in i minsta detalj. Insatsstyrkan kommer över informationen om ett spårbart men oidentifierat fingeravtryck som har hittats från en fördröjningsanordning som hittades i en av butikerna i Bakersfield. Ivriga att följa denna ledtråd tar sig The Pillow Pyro insatsstyrkan till Bakersfield för att träffa Kapten Marvin Casey. utredaren som ursprungligen upptäckt branden i Bakersfield-butiken Craftsmark år 1987 och som också haft den här hypotesen som har blivit liksom nedstängd. Marvin Casey upprepar sin långvariga hypotes för insatsstyrkan att mordbrännaren kan ha varit deltagare vid brandmanskonferenserna i Fresno och Pacific Grove. Men som andra före dem köper inte heller insatsstyrkan med hypotesen utan avfärdar den så artigt de kan. Insatsstyrkan får höra att fingeravtrycket inte fått någon träff i någon databas, men de tycker ändå att det är värt att köra det genom kriminaldatabasen en andra gång, ifall gärningsmannen sedan sist kanske har blivit anhållen för ett annat brott och liksom nu har ett brottsregister.
Mm.
Den här gången skannas avtrycket genom Los Angeles läns sheriffavdelningsdatabas med hjälp av Los Angeles School of Justice dator som inte bara innehåller fingeravtryck från brottslingar utan också poliserna i länet, inklusive alla som någonsin har ansökt om ett jobb inom brottsbekämpning och så vidare. Och den här omfattande databasen är liksom väldigt mycket mer omfattande än de som har använts tidigare. Och det i kombination då med liksom stora förbättringar av fingeravtrycksmatchningsteknik är alltså chansen att hitta en matchning mycket mer sannolik nu än tidigare. Men det är inte som att insatsstyrkan direkt håller andan. Några dagar senare får Pillow Pyro-insatsstyrkan ett samtal från labbet. De varnas för att deras mordbrandsutredare behöver vara mer försiktig när de hanterar bevis. Teknikern har precis försökt köra fingeravtrycket genom databasen endast för att upptäcka att det tillhör en medlem av Glendales brandkår. Det verkar som om en kontaminering har inträffat under undersökningen. Troligen resultatet av att en fördröjningsenhet hanterats utan lämpliga försiktighetsåtgärder. Fingeravtrycket tillhör den högt ansedde mordbrandsutredaren John Orr. Och vad det kan tänkas leda till får ni höra om imorgon.
Oh, nej. Ah, jag ser ut som på nålar.
Har du det? Jag tyckte det här var ett jättebra manus när jag skrev det. Och nu när jag läste upp det, jag bara, åh, det här måste vara jättelångt tråkigt.
Nej, det är fantastiskt.
Ja, för alla som håller med Jenny och som är kvar och hör det här. Ni får återvända imorgon igen då.
Ja, jag är lite tyst och stum för jag vill höra nu.
Och det kommer ju Jenny också få göra i med att vi kommer spela in nästa avsnitt ganska omedelbart.
Ja, men vi hörs igen imorgon.
Det är det vi gör.
Ha det bra tills dess.
Ha det bra.
Hej då.
Varför har jag använt så svåra ord? Vad är det frågan om? Det måste vi kolla vad det betyder.